CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
De flesta av oss har mött dem på däckverkstan, på pizzerian eller kebabrestaurangen. Ja, rent av på våra egna arbetsplatser. För skuggsamhällets arbetskraft finns överallt i Sverige. De städar förskolor och äldreboenden, de bygger sjukhus och skolor, de lagar mat och diskar på restauranger. Och detta under villkor som många svenskar trodde att vi hade lagt bakom oss en 100 år tillbaka. Hur gick det till när Sverige lät kriminalitet och rå exploatering av människor ta sig in i vårt arbetsliv? En arbetsmarknad som länge stoltserat med ryktet som världens kanske schysstaste. Och hur ska vi göra för att återupprätta rättvisa och värdighet på svensk arbetsmarknad? Det här är fredagsintervjun special om det skuggsamhälle som utgör en allt större del av arbetskraften i Sverige. Elinor Torp, journalist och författare, och Magdalena Lennmarken, tidigare polis, teamledare och arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. Ni är båda varmt välkomna till kvartalsfredagsintervju.
Tack så mycket. Tack.
Om jag börjar med dig då, Elinor, hur kom det sig att du som journalist började granska det här?
Ja, jag har skrivit mycket om arbetsmiljö under många år så, och då noterade jag att det var väldigt många från andra länder och utländsk arbetskraft nere i de här långa entreprenörskedjorna som förolyckades på svenska arbetsplatser. Och jag undrade ju då såklart lite kring, jag tyckte mig se att det var en överrepresentation liksom av utländsk arbetskraft inom dödsfallen, och så kollade jag lite på Arbetsmiljöverkets statistik och då visade sig att de faktiskt inte ens fanns med i den officiella siffran över hur många som dör på svenska arbetsplatser. De var exkluderade och redovisas under strecket, en försäkringsteknisk fråga, men det är ändå så här, det gav en hint om att i deras liv inget värt. Liksom. De jobbar ju ändå hos oss. Liksom.
Bakgrunden till att du överhuvudtaget blev arbetsmiljöreporter är rätt intressant, om jag har fått den rätt. Du jobbade som lite yngre som vikarie på dagspressen och vittnade också så småningom om arbetsvillkoren i mediebranschen i en antologi som gavs ut av Journalistförbundet. Efter det blev du då rekryterad till tidningen Arbetarskydd. Vad var det för villkor som du hade reagerat mot i mediebranschen?
Oj, vilken koll du har. Ja, så var det faktiskt. Jag blev väl mer eller mindre utbränd själv när jag var 22-23 år gammal. Jag jobbade dygnet runt i dagspress då, på de stora morgontidningarna, och tyckte kanske inte att vårt fackförbund såg oss vikarier överhuvudtaget. Gick ur facket i protest faktiskt. Jag tyckte att det var ganska illa, liksom, vår arbetsmiljö. Att det var ganska dåligt ledarskap, dålig organisation. Man mådde väldigt dåligt helt enkelt. Så att jag tycker inte att media gått i bräschen för att ha en god arbetsmiljö, och kanske också att det därför har varit lite underrapportering i det här ämnet, tänker jag.
Magdalena Lennmarken, du arbetar som teamledare som sagt på Arbetsmiljöverket, har bakgrund som polis, men nu då så åker du ut och gör inspektioner av arbetsplatser. Hur kom du in på det här jobbet? Helt enkelt?
Jag började på Arbetsmiljöverket för ungefär 4 år sedan och märkte ganska snabbt att jag var intresserad av den här typen av arbete. Då handlade det om grå arbetskraft, pratade man om då. Och sen kom osund konkurrens, och nu senast så är det ju arbetslivskriminalitet och myndighetsgemensamma kontroller. Så att jag gick färdigt min utbildning och sen var jag inne i det Och det kopplade ju ganska bra till vad jag hade gjort tidigare. För många av de här arbetsgivarna och även de som står bakom företagen, även om arbetsgivarna i sig inte är osunda eller kriminella, så finns det ju nätverk bakom. Och det var ju samma klientel som jag har jobbat med tidigare.
Hur länge har du jobbat med de här frågorna?
På Arbetsmiljöverket har jag jobbat i 4 år med de här frågorna.
Upplever du att det har blivit värre eller är det ungefär lika illa som när du började? Eller hur ser utvecklingen ut?
Jag skulle nog säga att man ser att det sprider sig i fler branscher tyvärr. Förut så kunde man pinpointa de största riskbranscherna och det vi visste tidigare med grön näring när bärplockarna kom exempelvis. Stora projekt där vi byggde vindkraftverk och vi tog hit byggsektorn är ju som vi alla har hört väldigt utsatt. Där ökar det ju. Men nu handlar det också om skönhetsvård, transportbranschen är också väldigt utsatt. Restauranger, alltså vad vi än nämner så kan vi ju hitta företeelsen tyvärr. Vi har fått en parallell arbetsmarknad i Sverige.
Elinor Torp, om vi går lite djupare ner i det som då har kommit att kallas skuggsamhället. Vilka är det som befinner sig där enligt dina erfarenheter?
Ja, alltså, ja, byggboomen har ju såklart gjort att det är väldigt mycket byggarbetare. Det är både tredjelandsmedborgare och det är helt papperslösa. Tredjelandsmedborgare är då att man har papper från ett annat EU-land. Och sen är det ju immigranter med rätt att vara här upp till de här antal dagarna då, men som stannar kvar. Sen är det, man får, det är det också, jag tycker det är viktigt också att veta att det är väldigt många kvinnor som på ett sätt kan vara dubbelt utsatta då. Att det absolut inte bara är bygga, men om det är de stora pengarna som finns i bygg så har vi ju transport, vi har restaurang, vi har städ, vi har skönhetsvård och sådär. Alltså det är liksom, det finns några sådana tydliga värstingbranscher, men det är inte bara bygg och det är faktiskt viktigt att ha med sig.
Och vilka länder kommer de ifrån då om de nu inte kommer från Sverige?
Oj, det är ju hela världen. I min bok så är det ju många från Latinamerika faktiskt. Helt papperslösa ifrån, många från Nicaragua som någon mellanhand till ett byggbolag har hämtat hem därifrån. Och så Bolivia och andra länder i Latinamerika, företrädesvis fattiga länder då såklart, som har fått löften och sådär och hamnat lite i gisslan här i Sverige faktiskt. Sen är det ju väldigt, väldigt många från forna Sovjet, alltså väldigt många från dem inom bygg, framförallt som har kommit in då via Baltikum och Polen och sådär till Sverige. Men liksom mer, ja, hela världen skulle jag säga.
Och vem är det som tar hit dem då? För jag tänker att det förutsätter ju ändå att du har någon form av kunskap eller kontakt med det landet, eller?
Det finns ju arbetsförmedlingar i de, alltså i länderna. Alltså det finns ju så många sätt idag. Och sen är det ju att vi har inte haft så bra kontroll helt enkelt, som har gjort att man har sett att man har kunnat vistas och jobba i Sverige. Men ofta är det ju någon mellanhand som har åkt ut med löften då, och som kanske har sålt arbetstillstånd för några tusenlappar och så belånar de sig och så åker de hit och sen skickar de hem pengar till sina familjer. Liksom. Men sen har de också då, när de är här så har de blivit väldigt dåligt behandlade och då kan det till och med vara så att de är mer skuldsatta än de var innan de åkte hit. Så det är som, ja, men nästan som i gisslan i Sverige faktiskt. Det var inte vad de hade förväntat sig och många gånger så är det ju den här förnedringen som är den värsta, beskriver de ju för mig då, att de hade inte kunnat ana att Sverige, att de kunde bli så dåligt behandlade på de här firmorna. Men de är också då, ska jag säga, regisserade till tystnad. Så det är inte så att de får prata med några svenskar heller. De får absolut inte prata med oss. Så det är viktigt.
I den bok som du har skrivit om det här, som heter Vi skuggorna, så porträtterar ju du flera olika personer som lever på det här sättet. Jag fastnade för en berättelse som kommer från en man som du kallar Wilder från Bolivia, vars tillvaro beskrivs så här.
När han flyttade in i garaget fanns varken el eller rinnande vatten. Ingen toalett, ingen dusch. 4 vuxna män på 17 kvadratmeter bakom chefens bilar. Det var nätt och jämnt att de rymdes, men den knappa ytan var inte problemet. Inte heller att de fick laga maten utomhus eller titt som tätt lurades på lönen. Smutsen var värst. Förnedringen. Att behöva bajsa i skogen och rengöra sig med en slang ute på gården. Hur vattnet om vintern frös. Och när chefen kom med resten av sin pizza som lön efter 15 timmars arbete, Han tittade på honom som om han inte vore människa. Han var inte ens en hund i chefens ögon. Han var skräp.
Ett utdrag ur Elinor Torps bok Vi skuggorna, alltså, inläst av Johan Rabeus. Ja, vad är det för arbetsgivare som är hårdhjärtade nog att behandla arbetskraften på det här sättet?
Ja, det här är en arbetsgivare som befinner sig i kedjor under stora beställare. Ja, i samma stad som vi själva befinner oss i. Och så ser det ofta ut att de jobbar i kedjorna under de stora byggbolagen, men också under stat, kommuner och landsting. Det är en firma som anlitas ganska flitigt. Men sen är det också så en kedja av chefer. Och här har vi då mellanhand som åker hem till länderna då i Latinamerika och hämtar i stort sett arbetskraft därifrån och lovar dem en massa grejer liksom, och så hamnar de i ett garage. Och då är det ändå så att Wilder är hans riktiga namn. Han är den enda av skuggsamhällets arbetare som faktiskt sitter med i facket. Och samma dag så kastades han då ut ifrån det här garaget, för då var han inte välkommen vid firman längre, för facket, då var han en jävla tjallare liksom, fick han ju höra. Facket får man inte vara med. Han fick inte ens bo i garaget. Och då beskriver han ju för mig att han hade ändå ganska bra, för han var tredje landsmedborgare med papper från Spanien. Så han behandlades, hade lite bättre lön och behandlades ändå lite bättre. Och han hade, han bodde i ett garage, han hade någonstans att bo. För många av dem han jobbade med från Uzbekistan, från Nicaragua och från andra ännu fattigare länder, de bodde alltså på byggarbetsplatsen. Han träffade dem på morgnarna och de hade sovit på byggarna. Och en kille han berättade om som löpte amok i en ny bostadsrätter de hade byggt då, och slog sönder alla toaletterna som de precis hade installerat, för att han hade inte ätit på flera dagar. Alltså det var på den nivån.
Och inte fått betalt för sitt jobb
heller.
Ja, och
inte heller, fått betalt för lönerna överhuvudtaget, så att han var ju helt barskrapad. Han hade alltså inte ens råd att köpa en macka liksom.
Magdalena Lennmarken, alltså de allra flesta svenskar, bortskämda som vi är på sätt och vis, har ju ingen aning om det här. När jag läser det här så tänker jag ju på drängen Arvid i Utvandrarna som får en jäkla dagsedel så han får tinnitus sen efter att han har försökt att lata sig lite från jobbet. Det är ju på den nivån, vi är ju nere på 1870-tal. Hur har det kunnat bli så här i Sverige?
Jag tror väl att det är på grund av, som många politiker har sagt de senaste 10 åren, att vi har varit naiva. Jag är så trött på det uttrycket. Och sen tror jag också att det handlar om att vi själva inte tror att det här kan hända. Vi tror så mycket på vårt sätt att leva att vi inte har förstått och inte vill förstå heller. Följer man bara Facebookflöden med, ja men som nu i corona kommit tillsammans för, och så kan det vara Östergötland, Stockholm, Södermalm eller vad det nu handlar om. Då premieras det att kunna tvätta en bil för 200 kronor. Och att man ens inte reflekterar över det visar ju hur inbäddade vi är i en bubbla av att vi är som alla andra i resten av världen på något sätt.
Men är det naivitet eller är det också en kombination av snålhet och arrogans? Att man kanske anar att det här är lite misstänkt billigt, men jag vet ju inte, så det är okej med 200 spänn för en bil.
Jag har väl ett uttryck som passar i det här läget tycker jag, och det är att vi är fredsskadade. Vi har inte varit i krig, vi har inte upplevt hunger, vi har inte, alltså vi har en lagstiftning, vi har följt våra institutioners, alltså vi har ju en demokrati helt enkelt som vi litar på. Och då tror vi att skulle det vara på det här sättet så skulle vi ha sett det förut, eller vi skulle ha visat sig på andra sätt. Jag trodde ju inte heller, trots min tidigare karriär som polis, att det var så här illa på så många arbetsplatser som det faktiskt är.
Vad är det värsta du har sett i den här vägen, eftersom du har varit ute på en hel del sådana där arbetsplatser?
Det beror väl på vad värsta scenariot kan vara, tänker jag. Vi tar två olika exempel. Ett är ju det som Elinor pratar om med byggen, att vi kommer in och så ser vi 4 madrasser. Vi kanske har en värmefläkt och det här är något stort, fint, flashigt boende som kommer att säljas för 12 miljoner. Det här bor det folk som inte finns i Sverige och som inte har rätt att existera enligt byggherren. När det är det mindre och inte är massa underentreprenörsled. Sen har vi ju massagesalongen vi kommer in till, där vi ser att det sitter uppe 14 kameror i ett utrymme. Det står privata hygienartiklar. Vi märker att de är jätterädda när vi kommer in. De följs i realtid via kameror, via sin uppdragsgivare som inte ens behöver vara i Sverige. Kan sitta i Thailand eller Vietnam eller ja, Tyskland eller vart det nu är någonstans.
Privata hygienartiklar, vad syftar du på då?
Nej, men det kan ligga det tandborstar, det tandkräm, rakhyvlar, hårborste. Du vet, allt det här som man ser som den privata interna alltså, ja, hygienen. De bor där helt enkelt och är övervakade dygnet runt. Får kunder tillskickade till sig via en telefonapp. Det är ju en sort av värsta scenario också.
Är det prostitution i regel där eller inte?
Det kan det vara. Inte alltid. Det kan vara att det är, alltså, att de utför tjänster, alltså massage av olika slag utan att det går över. Men de är fortfarande lika utnyttjade. Och det här är ju som Elinor pratar om. Det här är ju en dubbel eller trippel kanske utnyttjande av en människa. Jag kan ju dra hur många exempel som helst på de här åren jag har varit ute. Bilverkstad. Du har ett bakomliggande skyffe eller en alkov. Ibland är det uppe på ett entresolplan. Där ligger en skitig madrass på golvet och där kan det vara upp till 4-5 personer som bor. Vi har sett källarlokaler där det är barnteckningar. Vi ser barnkläder när vi går dit. Fast vi vet ju inte, alltså barnen kanske inte är där för att de är någon annanstans mitt på dagen när vi gör vår insats. Ett scenario som jag tycker var bland det värsta jag sett var en restaurang som hade lägenheter i samma fastighet som restaurangen fanns. Och vi kunde kliva på där för att Arbetsmiljöverket, vi får ju ha tillträde till lokaler som tillhör företaget och de här lägenheterna var ju hyrda av företaget. Och vi hittar flera rum med hänglås på utsidan. En vanlig lägenhet man kliver in i är det 3 stycken rum. Och utanför de rummen så sitter det hänglås fastsatta. Då jobbar de nere i restaurangen från morgon till kväll. Och när de sen är färdiga så låses de in på det här rummet. De var 4-5 stycken i ett rum på 10 kvadratmeter.
Elinor Torp, en fråga som du reser i boken också men som folk som lyssnar kanske inte har koll på. Om det är så dåligt, varför drar de inte bara? Varför är de kvar?
Nej, men det är väl lite den där gisslan situationen som jag nämnde tidigare, att de är ofta skuldsatta när de kommer hit och att de blir lovade en viss, alltså ändå en lön som är ju såklart bättre än i deras hemland. Men sen får de oftast inte ut, kanske mer, halva lönen är ganska vanligt. Man får betala, man får hela lönen, så får man betala tillbaka halva lönen enligt något system. Det är inte alls ovanligt. Och sen så om man då skulle höja sin röst och opponera sig mot att man kanske inte får ut lön alls, för det händer ju ofta att de inte får några löner alls. Eller att ja, men klaga på arbetsmiljön, att det är livsfarligt till exempel. Skulle de säga någonting så är ju direkt bara, ja, men då kallar vi, då säger vi att ni är i landet och då åker ni ut. Liksom. Så att, visst, man kan tycka att det bara åker hem. Men det är nog inte så bara, för det är ju oftast väldigt fattiga personer det handlar om.
De har satt allt på ett kort liksom, ja. Och åker till Sverige och tror att det ska bli bra.
Ja, och är beroende av alltså, familjen också, tänker jag. Alltså, det, någonstans gör de ju det här för alltså, hela sin familj. Eller så. Alltså, de åker inte bara för egen del och tjäna pengar. Ofta så är det för att de ska föra tillbaka pengar också.
När träffar jag som vanlig konsument på de här människorna då? För att vi var ju inne på det, att människor går runt och tror att det här inte finns på något sätt.
Hela tiden, överallt. Alltså det är ju det. Och det är ju det som jag, alltså som jag tänker att, det, att vi är så fjärmare idag. Vi går och tror, vi svenskar, att vår fina svenska modell, att den fungerar så som det var tänkt. Och i bästa av världen så gör den det. Men tyvärr så är inte arbetslivet i de här värstingbranscherna som vi pratar om just nu. Där fungerar inte den svenska modellen. Det finns ingen balans mellan arbetsgivarens parter. Liksom. Det är inte, och det är inte så då att de är välkomna att vara med i något fackförbund eller ens prata med någon facklig eller med någon svensk överhuvudtaget. Så att vi är för fjärmare. Vi tjänstemän sitter och tänker att oj, där var bra, vi kan byta däck för 25 kronor styck, liksom. Vi kan tvätta vår bil för 200 kronor utan att liksom ha en tanke på att det faktiskt påverkar någon som utför det här jobbet. Alltså, vi reflekterar inte över det för att vi befinner oss för långt från deras värld helt enkelt.
Många tänker nog så här att det där är inte mitt ansvar. Det ska myndigheterna se till att det inte sker. Magdalena Lennmarken, det är ändå en motiverad fråga. Hur kan det här bara pågå framför ögonen på svenska myndigheter ändå? Att det är så utbrett?
Jag skulle nog säga att det är en ganska komplex bild vi står inför, för det handlar om att få ett helhetsgrepp över hur det ser ut på arbetsmarknaden, och det där har inte vår regering och riksdag idag. Och jag tror inte att vi har haft det på ganska många år. Vi har trott, som Elinor säger, att den svenska modellen funkar, och det gör den ju fortfarande i vissa branscher och på vissa ställen. Och där funkar det fortfarande bra. Men vi har ingen som reglerar arbetsvillkoren där den svenska modellen där arbetstagare och arbetsmarknadens parter inte finns med.
Det som var chockerande att läsa i din bok, Elinor, är ju att det verkar som att kommuner, stora erkända byggföretag, de handlar upp det här i liksom underentreprenörsleden då, med den följden att det till exempel kan vara svartstädare som städar ett sjukhus eller en förskola. Hur är det möjligt att det kan bli så?
Det där tycker jag är intressant, för reaktioner från gemene man, från konsumenter har faktiskt varit, det är många från bostadsrättsföreningar och andra som har hört av sig, vad kan jag göra, hur kan jag se till att inte upphandla liksom fasadrenovering, att det är, liksom, att det är schysst. Liksom. Och däremot så har jag inte hört ett ord från Sveriges kommun och landsting, ifrån stora byggbolagen, jag är lite, men alltså, jag kan ändå tycka att stat, kommun och landsting är våra absolut största upphandlare i det här landet. Om de inte går i bräschen, så hur ska man då kunna räkna med att svenskarna ska göra det, alltså gemene man ska göra det? Där måste man ta ett större ansvar. Byggbolagen, det finns de. Det finns ett byggbolag, vet jag, som har kortat sina led. De har bara två stycken beställare, alltså två stycken led under sig, för de vet att ansvaret tappas bort och man kan inte, det blir fler olyckor helt enkelt ju mer led man har. Det letar sig också in illegal arbetskraft om man har för långa kedjor. Liksom. Så det finns byggbolag som faktiskt försöker, men det är alldeles för få. Det är för stort. Det är Pandoras box. Liksom. Lyfter man på locket och börjar se över det här, så jag tror, jag vet inte, de vet nog inte vilken ände de ska börja i, och det skulle bli alldeles för kostsamt. Man ska inte kunna bygga bostäder i den takten vi gör idag, tror jag.
Vad säger du, Magdalena? Det är ju ändå konstigt att en kommun eller en region upphandlar tjänster som då utförs av personer som lever och jobbar under de här villkoren. Det är ju alldeles galet, det tror jag alla är överens om. Hur kan det vara så?
Vi följer inte upp. Vi kan ha jättefina avtal i början när vi ska upphandla någonting. Men sen så följer vi inte upp det. Vad var det som faktiskt hände? Vem är det som verkligen städar på den här skolan? Eller vem är det som är i den här... Jag menar, ja, det är det handlar om. Och det är en del ändå som börjar vakna nu, som hör av sig när vi har kommit i kontakt med dem, vi som jobbar i den här regionala myndighetssamverkan och andra regeringsuppdrag med samma syfte. När de börjar märka vårt jobb, då hör de av sig och frågar också. Och då handlar det om att ställa enkla kontrollfrågor, att gå ut, att kommunerna verkligen går ut och ser över sina upphandlingar. Och att man inte går på det som är billigast hela tiden. För det är oftast, ligger man lägst, då kan man garantera att både vi, Skattemyndigheten, Polisen, Migrationsverket, you name it, vi har någonting där att göra då.
Hur svårt kan det vara att bara gå till den där skolan eller det där sjukhuset, skicka en kontrollant från kommunen eller regionen och bara kolla om de som är där är de som ska vara där?
Återigen så är det ju ganska komplext, och som Elinor säger, du kanske anlitar ett bolag eller tror att du anlitar ett bolag, och så visar det sig att det är ett fjärde led under sen. Det är de du verkligen har på ditt arbetsställe.
Ja, men om du går dit och kollar vilka som är där, och, ja, okej, jag förstår att det är komplext och allt det där, men man blir ändå lite som medborgare lite förvånad och lite frustrerad. Riksrevisionen har ju granskat det här, och de kom med en granskning i julas som pekar på många brister. Bland annat saknas regler som skyddar arbetstagare mot att till exempel få oskälig lön, inkvarteras i ett undermåligt boende eller att sättas i skuld till arbetsgivaren. Precis de här sakerna vi har pratat om. Det är också väldigt svårt att få en arbetsgivare fälld för brott mot den här lagstiftningen som trots allt finns om människohandel och människoexploatering. Det har bara kommit 3 fällande domar på 15 år. Elinor Torp, du skriver om det här också. Det fallet du följer, det blir ju ingen riktig dom i det heller, trots att det verkar så uppenbart för den som läser. Varför är det så, tror du?
Nej, men det har varit jättesvårt. Innan har det ju varit människohandel, och då har man ju varit tvungen att bevisa att man är, typ har tagit passen, låst in sin arbetskraft. Alltså människohandel, det behövs väldigt mycket bevisning, och det har varit nästan omöjligt att bevisa. Och då kommer ju den här 2018, den här nya lagstiftningen med, eller nya, ny paragraf med människoexploatering, att det räcker att liksom, ja, bli jävligt dåligt behandlad och inte få ut sina löner och sådär. Och då har det ju kommit, det kommer ju något fall där i restaurangnäringen, ett par från Bangladesh där som anmälde och sådär. Men i det här fallet som jag skriver om, då hade inte den lagstiftningen fanns inte på plats. Och där var det också tydligt att den här domaren levde väldigt fjärmad och kunde inte ens, han kallade det för ett Big Brother-hus, det här husrestaurangen där det bodde ett helt hus fullt med svartarbetare, och han trodde att de liksom, det är Big Brother, de har det så bra, och det är så här, när de var råutnyttjade och det verkligen var människoexploatering. Men han sa också att om den här nya lagstiftningen hade funnits så hade de nog dömts. Så att man kan ju bara hoppas att polisen och åklagaren, att de får fram domar nu på just människoexploatering. Den har ju funnits i 3 år snart, så att man hoppas att det kommer domar.
Det här är fredagsintervjun special om skuggsamhället. Tiotusentals människor på svensk arbetsmarknad som jobbar under villkor som vi trodde att vi hade avskaffat för länge sedan. Kvartal är en mediesatsning som finansieras av nöjda läsare och lyssnare som frivilligt bidrar till verksamheten. Vår idé är att göra oberoende journalistik som behandlar publiken som vuxna, tänkande människor. Vi som jobbar på Kvartal har lämnat trygga jobb på stora medier som Svenska Dagbladet och Sveriges Radio för att vi tror så starkt på den här idén. Om du också gör det och vill bidra till att vi kan fortsätta, stöd oss gärna. Information om hur du enklast gör det hittar du på kvartal.se/gava. Tack på förhand. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om hur vi hamnade här också, för det finns ju en del teorier och skäl till det. För det finns ju då uppenbarligen en stor grupp i Sverige som arbetar under förhållanden som infödda svenskar aldrig skulle drömma om och acceptera, helt vid sidan av fackliga regler, lagar och avtal. Och det här är en utveckling som har skett successivt, och den har gjorts möjlig genom ett antal förändringar av lagar inte minst, där intentionen har varit att det ska vara så okrångligt som möjligt att driva företag i Sverige. Och där den övergripande premissen har varit att människor vill göra rätt för sig. Men det tycks alltså ha blivit lite väl okrångligt att driva företag, även för de som inte har den minsta tanke på att göra rätt för sig. Magdalena Lennmarken, när skulle du säga att den här negativa utvecklingen började?
Jag skulle nog säga utifrån ett lekmannaperspektiv, jag som inte är politiker men även ändå myndighetsperson, att det började på 2000-talet någonstans när vi började avreglera arbetskraftsinvandringen och vi inte längre tittade på bristjobb utan att alla var välkomna och det skulle vara öppet och kanske till och med innan EU. Alltså det, ja, jag har svårt att uttala mig i detalj så, men det är vad jag tror har påverkat.
När man tittar på de här fallen som bland annat Elinor beskriver i boken så tänker man ju att EU-medlemskapet med alla de fördelar som många tycker att det innebär har ju gjort det väsentligt svårare att hålla koll.
Det skulle jag nog hålla med om, ja. Och dessutom så handlar det också om, för att gå tillbaka lite till det här med människoexploatering. Många av de här människorna som vi, inte de här värsta scenarierna som vi har, men tar vi städbranschen så har vi ju sett en tendens att man tar hit folk, man ordnar boende åt dem, även inom bygg. Och de lever ju bättre än vad de gör hemma. Kommer du från Rumänien eller från Ungern, du får en lön på 10 000 kanske i månaden, du städar heltid, du får ett boende, du har tak över huvudet, du har värme, du har liksom alla bekvämligheter man kan tänka sig. De ser sig ju inte som exploaterade trots att det påverkar vårt system. För att det här städbolaget slår ju ut de som kör med schyssta villkor och kanske betalar 25 000 eller vart lönen nu ska skäligen ligga. Och så vidare och så vidare. Så att jag tror att det är en del utav det också. Att de som kommer hit vill ju inte åka härifrån, en del av dem.
De tjänar trots allt mer och har det lika bra eller bättre än vad de har hemma då. Men Elinor Torp, målet med de här förändringarna då, om vi pratar till exempel om avregleringen av arbetskraftsinvandringen, det kan ju knappast ha varit det här. Så hur beskrev man liksom intentionen med förändringarna när man gjorde dem? Pratades det i de här banorna överhuvudtaget om de här riskerna?
Vad jag har försökt göra i boken, i de artiklarna jag skrivit, det är mer liksom att jag har försökt att ta upp alla politiska beslut som kan ha skapat det här skuggsamhället. Och då försökte jag liksom vara lite pedagogisk och lägga upp som en tidslinje. Och då tog jag faktiskt med det här också. Magdalena jobbar ju på Arbetsmiljöverket. Att, från 2006-2007 så dels tog vi bort all forskning, all gemensam kunskap vi hade om arbetslivet. Lades ju ner då. Hela arbetslivsinstitutet som våra grannländer har ju kvar det. Det har inte vi i Sverige. Då tappade vi kontroll. Arbetsmiljöverket nästan halverades under de närmaste åren. Liksom. Och då tappar jag också kontroll över arbetslivet. Sen så kom ju då det här 2008 med nya regler då för arbetskraftsinvandringen. Och Miljöpartiet röstade också ja för det. Och sen var det också lättnade i F-skatteregler. Det var en revisionsplikt som slopades för 70% av de svenska aktiebolagen. Och även migrationen, man ändrade ju 2011 liksom att... att man ska lättare kunna förflytta sig över gränserna och så. I teorin någonting väldigt fint. Men man, och sen också Skatteverket då, som, med de här samordningsnumren är en stor förklaring. Där Skatteverket överhuvudtaget inte, de slutar alltså kontrollera arbetstagare från länder utanför EU om man har arbetstillstånd eller uppehållstillstånd innan de utfärdar det här samordningsnumret. Det fanns ingen liksom, samordning mellan myndigheterna där så som det gör i Norge till exempel. Man tappar kontrollen. Alltså visst, vi behöver en arbetskraftsinvandring men ihop med noll koll. Alltså det är inte bra.
Men det där du nämner om Skatteverket låter ju... Jag såg den där tidslinjen och det var något jag studsade på. Alltså hur är det möjligt att man slutar kontrollera människor innan man delar ut samordningsnummer?
Det var ju först, jag ska säga, det var först vid Akilovet som Skatteverket rannsakade sig själva. Han var ju en som hade ett samordningsnummer som inte var liksom... Alltså, då fattade ju Skatteverket först, shit, det här måste vi göra. Så här kan det ju inte vara. De är ju bara omlopp. Nej. Jag vet ju Vildas firma, hur de delades ut till höger och vänster.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Om det var någon som inte lydde eller liksom som opponerade sig, då tog man bara samordningsnumret och gav det till någon annan. Liksom. Alltså, det är helt... Nu har man ju stramat åt lite, så lite, något lite bättre har det ändå blivit sen. Ja.
Då har vi organisationsnumren istället som studsar emellan dem nu. För det är ju inte heller någon koll på. Du kan ju starta bolag och starta upp med ett organisationsnummer, ett aktiebolag och så vidare. Väldigt lätt i det här läget också. Det råkar vi på ofta.
Det verkar ju som att Arbetsmiljöverket, inte minst Arbetslivsinstitutet, att det här var lite av röda skynken då för den regering som tillträdde då. Att det fanns en liksom politisk polarisering kring det här. Om ni ska så att säga, ge dem deras bästa argument, fanns det lite problem med Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket som det funkade då? För jag tror väl ändå inte att de ändrar på saker som funkar perfekt, om alla tycker funkar perfekt. Vad var liksom kritiken? Är det någon av er som minns det?
Jag tror väl att det handlade om att arbetsmarknadens parter skulle lösa problematiken själva utifrån vårt perspektiv då. Nu jobbar inte jag på Arbetsmiljöverket då, men jag har ju hört mina äldre kollegor prata om det. Att det var ju mycket det handlade om, att det, vi behövs liksom inte, för det här kommer vi sköta ändå. Och det märker man ju att det händer ju inte riktigt kanske i alla lägen. Många sköter sig och gör det bra, men inte, de som inte gör det, gör det ju verkligen inte.
Ja, men jag tror det var ju precis så, det var ett rött fest, det var ett rött sjung, alltså man lite ville, alltså det var nog politiskt anledningen till att, för det var ju, jag tror bara var 10 dagar efter att borgarna då kom till makten 2016, det lades ner, så lite var det nog ideologiskt, men jag vet också att jag intervjuade i min första bok jag skrev som heter Döden på jobbet, så intervjuade jag Hillevi Engström som var moderat arbetsmarknadsminister och som också var skyddsombud inom polisen, och som moderat så säger hon till mig, det var ett misstag, vi skulle aldrig ha lagt ner Arbetslivsinstitutet. För det, vi tappade greppet.
Ja, nej, men jag minns det också som, jag bevakade ju det där som journalist på Sveriges Radio då. Jag minns det som en ideologisk markering, att det här var någonting man verkligen hade längtat efter att få göra. Och precis efter valet så liksom skulle det bort. Ja, ja, vi får fördjupa oss mer i den frågan någon annan gång. Men på globala rankinglistor placeras i Sverige fortfarande ganska högt upp ändå. Alltså ni vet, länder som är bra att göra affärer i och företagsklimat och så. Hur ska man få in den pusselbiten i det här moraset som ändå vi pratar om nu?
Jag tror nog att det tillhör liksom på något sätt. Dels handlar det om en eftersläpning, tror jag. Sen handlar det också om hur väl man som regering och riksdag ger tydliga budskap att det här är viktigt och det här måste vi jobba för och verkligen ta tag i problematiken. Vi har skrapat på ytan än så länge, tror jag. Vi märker ju det i myndighetsgemensamma kontrollen när vi pratar med varandra vid myndigheter. Vad är det vi ser ute? Vad kan vi faktiskt göra? När helhetsperspektivet börjar landa hos regering och riksdag som styr oss, då tror jag att vi kommer se en annan retorik i det, och det kommer ju att sprida sig också, och det är man ju samtidigt rädd för. Nu går jag lite utanför tjänstemannaskapet här och pratar som privatperson, men jag tycker att det är viktigt att poängtera det på något sätt. Och sen handlar det ju också om att det är ju fortfarande så att där det sköts så är den svenska modellen väldigt bra, och vi når ju framgång i det sättet att organisera oss när det funkar. Den delen är ju fortfarande majoriteten, skulle jag ändå säga, utav arbetslivet. Men passar vi oss inte och inte sätter fart på det här och börjar jobba som våra grannländer började för 10 år sedan, då är vi illa ute, tror jag, om ett par år.
Ja, får jag flika in där? Jag tänker också det. Att jag tycker att, ja, men som Magdalena säger, så är det absolut så. Där svenska modellen fungerar, då är det väldigt bra, absolut. Men det är verkligen så att fler och fler branscher så funkar den inte då, och när vi kommer ner i det vi pratar om nu. Men jag tror faktiskt lite så att vi måste justera vår självbild i Sverige. Det tycker jag blir tydligt genom det här, i den här researchen nu kring arbetslivskriminalitet. Vi måste justera självbilden, och för att vi lever också lite på gamla meriter. Magdalena sa det också där, att vi kan inte slå oss för bröstet och tycka att vi är världsbäst på arbetsmiljö längre. För det var vi kanske för 15-20 år sedan, men det är vi inte längre. Och jag vet också, vi har varit i våra grannländer i Norge, Finland och så här, och de undrar vad som har hänt med Sverige. På riktigt så undrar de. Mm.
Vi har pratat en stund om hur illa det ser ut då på delar av svensk arbetsmarknad där kriminalitet har fått fäste. Men förutom att det är ovärdigt för ett land som Sverige, vilka konsekvenser får det för samhället i stort? Jag tänkte vi skulle prata lite om det också. Elinor, inför den här intervjun så berättade du för mig att alla ledamöter i riksdagen har fått din bok. Hur gick det till? Vem var det som tog det initiativet?
Det var innan corona här, så det hände lite grejer faktiskt ändå. Men framförallt arbetsmarknadsdepartementet blev jätteintresserad, och arbetsmarknadsministern blev ju... Men sen var det också så att de hade en hearing i riksdagen, och då var det faktiskt två stora svenska byggbolag som hade köpt in boken. Så den delades då ut till alla svenska riksdagsledamöter.
Så det var arbetsgivare, kan man säga?
Det var arbetsgivarpartner som hade köpt in boken, ja.
Och det säger ju någonting, och då tänker jag, varför gör de det? Alltså, vad är de rädda för? För det här kan ju på kort sikt vara härligt, att man kan få jättebillig arbetskraft och sådär.
Tittar man på det nu så är det ju en självklarhet i min värld, för att de som vill vara seriösa och de som vill ha en bra arbetsmarknad, framförallt byggbolagen, har inte en chans idag. De konkurreras ut fullständigt. De vill ju lika mycket som vi att vi ska komma till rätta med det här. Vi har jättebra samarbete med många arbetsgivare just för det. De kan ringa till oss, byggherrar kan ringa och säga att nu har jag har inte koll längre, ni måste komma hit och hjälpa mig. Det här funkar inte längre.
Jag skulle säga där att de riktigt stora byggbolagen kan göra så mycket mer. Däremot de här seriösa, jag vet någon VVS-are som jag tror finns med i boken där som jag intervjuar, som är ju skuldsatt upp över öronen idag. Han berättar ju hur den branschen är ju helt omöjlig att verka i idag. Och som seriös liksom. De har inte en chans, de som vill göra rätt för sig. Så de här mellanstora företagen har det skittufft idag. Så det snedvrider ju konkurrensen något ofattbart det här. Alltså.
Magdalena, har du från din horisont kunnat se hur de här kriminella företagarna på riktigt liksom konkurrerar ut just verksamhet? Slår ut den helt enkelt? Och vad är det som händer då? Är det bara att de kan erbjuda mycket lägre priser eller finns det också inslag av hot och annan kriminalitet?
Det vi ser, det kan ju vara så att det är ett vitt företag, om du, jag får säga, uttrycka mig på det sättet. Det är ett företag som sköter sig och som inte betalar ut svarta löner och så vidare. Sen handlar de i klorna på ett gäng, ett organiserat nätverk som tar över deras verksamhet. Där börjar det ju. Det kan vara utpressning, det kan vara allt möjligt, liksom beskydda verksamhet som de tvingas betala för. Eller... Och sen kan det vara, men du ska ta in den här arbetstagaren i ditt företag. Det förekommer, där är ju inte vi på Arbetsmiljöverket så där jättemycket in i detalj längre. Men i och med att vi samverkar ju även, alltså det vi behövs. Vi har en stark arbetsmiljölagstiftning som lever kvar sedan för 20 år sedan eller 10 år sedan. Där det funkade bra på arbetsmarknaden på det sättet. Den är fortfarande väldigt stark och det har ju myndigheterna identifierat. Och då går vi även in i den typen av ärenden liksom, där de inriktar sig mer mot individer. Och då sitter de i klorna på de här och blir skuldsatta och det är inte gängen som blir det eller det nätverket, organiserade nätverket som ligger bakom som blir det, utan det är ju individen som äger företagen. Kanske en styrelse.
Men hur hamnar de i klorna på de här fulingarna från första början? Kan det hända vem som helst, när som helst? Eller har de öppnat sig och gjort sig sårbara?
Vi kan väl säga att pandemin har väl inte hjälpt till i restaurangbranschen. För att tala om ett som jag tror att vi kommer ha ett eftermäle med. Där de går på knäna så kommer det in någon som tycker att du, jag kan låna ut pengar till dig. Går de på det och så, det spelar ju, ja, det är en del i det hela liksom. Sen kan det ju också handla om ren, alltså att de hotar sig in. Det har vi också bevis på, eller vad man kan säga, det vi har varit inne i. Och företagen har inte en chans där heller liksom.
Ja, vad kan de göra? Varför har de ingen chans? Man tänker sig ett fungerande samhälle så anmäler de detta till polisen och sen så kommer polisen och sätter de här fulingarna i finkan.
Det händer att det sker också, naturligtvis.
Men varför händer det så sällan? Det
handlar ju om att de kommer åt dem. Har man inte kunskap kring hur arbetslagstiftningen ser ut eller hur arbetsvillkoren är, så kan man ju liksom få vem som är manipulativ dessutom. Eller kommer från flera håll samtidigt. Det finns många olika tekniker de kan använda sig av. Så kan de ju ta över bolag. Eller så är det ju rena bulldozers som bara drar igenom och tar också. För att prata bildigt.
Ja, jag förstår. Men när vi pratade tidigare också om hur de tar sig in liksom och lyckas få kommunala och regionala och till och med statliga kontrakt. Då, vad skulle du säga, Elinor, vad gör det för skada på någon slags samhällsnivå? Förutom det uppenbara. Liksom? Men det här verkar ju nästan vara som en cancer som äter sig in i näringsliv och offentligt liv.
På ett sätt är det ju ännu värre än att leta sig in. Jag vet i alla fall att det har varit så för några år sedan, så har det ju, ja, när det fortfarande hette landsting, att de hade liksom direkt upphandlat de här skurkföretagen som bara så här gång på gång kommer tillbaka. De låter det ena bolaget gå i konkurs och så startar de nästa, och det är liksom samma typer som ligger bakom, de är råkriminella. Så då har vi inte ens något som i byggbranschen led emellan, utan det är liksom, och det är ju riktigt allvarligt att som städa på skolor och som städa på sjukhus. Jag vet inte, vad ska man säga?
Men hur svårt är det för en upphandlingsansvarig på till exempel en kommun att se igenom en sån här struktur och förstå, om det nu finns någon, om det inte är direktupphandling då, som det tydligen har varit tidigare, men om det finns en huvudentreprenör som verkar schysst men som sen handlar upp av någon som handlar upp av någon som är ful. Hur lätt är det för en upphandlingsansvarig att se igenom det där om de vet vad de ska kolla?
Var lite nyfiken skulle jag säga och ställ de här fyra extra frågorna.
Och vilka är de då?
Att man säkerställer ett led extra, att vad är det jag faktiskt får, och sen att man följer upp det. Det tror jag är jätteviktigt. För att göra en spes, det är ungefär som när man anställer personal. Då har du ju en spes, men du följer också upp, vad blev det sen då? Det här är ju likadant. Det är ett avtal vi skriver, det måste ju följas upp. Precis som riskbedömning som genomförs och åtgärder som genomförs måste också följas upp. För annars vet du ju inte om det är rätt åtgärd. Du vet ju inte om det är rätt bolag du har köpt din verksamhet.
Nej, men det är så enkelt så att man, alltså papper och verklighet kan vara väsensskilda. Ja. Alltså det är ju verkligen att fatta det. Att det är uppföljningar som krävs. Alltså konkret, alltså i praktiken, ger sig ut och se, följs kontraktet. Vilka är det som utför jobbet? Alltså det är inte svårare än så. Man måste ut i den så kallade verkligheten. Inte bara sitta på sitt kontor som upphandlar, utan ut och kolla hur arbetet går till. Vilka som utför arbetet.
Och inte vara naiv låter som en bra grundregel för människor i det nya Sverige överhuvudtaget då, om vi behöver justera självbilden. Alla är inte snälla, alla vill inte väl. Hur kan det komma sig då att en person som är anställd av en underentreprenör, det här är också någonting som du beskriver i boken, Elinor, som skadar sig på ett bygge, kanske jätteilla, kanske blir invalid för livet, som ändå är där på uppdrag i några led då av ett stort erkänt byggbolag, ändå inte får någon ersättning eller någon hjälp? Man tänker sig att det stora bolaget skulle ha något slags ansvar ändå om de har handlat upp den här tjänsten.
Nej, men de jobbar ju oförsäkrade, så är det ju. Så att i ett fall, jag beskriver i boken med en mongol tror jag var, som fick något föremål i skallen där. Då pratade jag vet, jag pratade med SÖS, och de får ju in varje dag för de min utländsk arbetskraft som inte skadar sig fullt så illa, men som kapar ett finger, bryter en handled. Alltså, och så ringer de till polisen, och polisen har inte tid att åka ut och göra någon förhör eller så. Men det här är ju personer som är oförsäkrade. Och akutvård får man ju i Sverige då, men någon efterbehandling eller så får man ju inte i Sverige, utan det måste man ju stå för själv. Vilket innebär ju att de här personerna går ju inte, de söker ju bara vård när det är, när de, alltså de har ju inte råd att betala för ett läkarbesök helt enkelt. Men de är ju oförsäkrade. Alltså de har ju inte...
Den stora entreprenören har inget ansvar om någon ens förolyckas på deras arbetsplats.
Nej, men delegationer kan ju Magdalena prata om, för att delegationen ser ju ut så att man har ju ansvar, dels samordningsansvar för miljön där man jobbar, och den har ju den stora byggherren, beställaren har ju det ansvaret, men sen är det ju varje enskild firma som har ansvar för personalen som man har, så det är ju ett dubbelt ansvar, så absolut. Men det kanske är bättre Magdalena svarar på den frågan.
Vi har ju ganska många olika typer. Vi har ju de här falska egenanställningarna också, där man de facto inte är egenföretagare, men du anställs som det. Men du utför ett arbete åt någon annan. Det är ju en del av det hela, att man undkommer om det är så att man vill undkomma. Sen tror jag att när det handlar om de stora bolagen, så är det nog tyvärr så att de inte har kontroll på sin egen byggarbetsplats. De kanske inte ens vet om att den här människan är på sin byggarbetsplats. Det har blivit förbättringar gällande ID 06 och så vidare. Men jag menar, mindre byggen som inte avskärmade på samma sätt, som inte kräver det. Ett villabygge exempelvis kan man väl säga. Det är ju svårt att ha koll då som en stor. Om du har ett helt område du ska bygga och du bygger 15 villor. Och du kanske har x antal under. Jag menar, då har du inte kontrollen. Det är ju så.
Nej.
Och då vet de ju inte om att de har ansvaret. Sen kan du aldrig avtala bort eller delegera ner det yttersta ansvaret, för det har man ju alltid högst upp. Men det måste ju också finnas en möjlighet att trockla sig igenom allt det här för att se vem är det som är ansvarig. Vi åtalsanmäler ju när vi märker att man inte fullföljer sig, sin plikt liksom, eller sin uppgift utifrån arbetsmiljölagen, och man bryter emot det här, för en allvarlig olycka ska ju anmälas till oss.
Något som var lite intressant, jag fick komma in på en så här utbildning för upphandlare just inom, det var allmännyttiga bolag. Det var väldigt intressant, för där kom ju de fram till då att det juridiska ansvaret har de ju inte, utan det är huvudentreprenörer som har det. Och då var det lite armarna i kors. Det liksom att man... Sen man har ju de moraliska kan man ju tycka då liksom, men det var så tydligt att har man inte juridiskt ansvar så behöver man inte agera. Det tycker jag är lite så här, det är lite hemskt ur ett mänskligt perspektiv.
Ja, det låter ju inte som naivitet bara, utan det låter som någonting lite annat också, apropå vad som är skälet till det här. Men den här, vi tar ett väldigt konkret exempel, den här mongolen du beskrev, han fick ju något tungt i huvudet och blev ju jätteallvarligt skadad, och han utförde ändå ett arbete på en svensk arbetsplats, så att säga. Vad befinner han sig då när det där har hänt? Vem hjälper honom? Vem betalar?
Det är ingen som betalar. Nej, han först så tog ju en... Där var det väl ett par... Alltså det var en bostadsrättsförening inne på Östermalm som hade köpt upp en fasadrenovering, tagit in bolag A som tog in bolag B som tog in bolag C som då inte är registrerat i Sverige överhuvudtaget och som hade bara arbetskraft från Mongoliet, illegal arbetskraft. Och ja, han jobbar ju oförsäkrad såklart. Så att först sa arbetsgivaren att nej, jag tar på mig det fulla ansvaret, allting i polisförhören, det kan man läsa. Sen backar de sig, jag har aldrig sett människan förut. Och sen så lägger både Arbetsmiljöverket och polisen ner och då händer ingenting. Idag befinner han sig i ett annat EU-land och är inte återställd kan jag säga. Och han har inte fått ett öre utan han kommer aldrig kunna jobba igen. Liksom, han har fått men för livet. Så att, ja, det var en förlustaffär för honom kan man ju säga.
Det här är fredagsintervjun special om skuggsamhället. Och jag vill gärna tipsa om Ludde Hellbergs krönika Mitt liv som kund. Den finns på kvartal.se och den visar med all önskvärd tydlighet vad som händer när oseriösa och kriminella tar sig in i den svenska företagsamheten. Och hur svårt det är, även för den noggranne köparen, att undvika sådana företagare. Mitt liv som kund, alltså, som du hittar på kvartal.se. Om man ska sammanfatta läget så är det väl ändå så att det här finns för att det går. Sverige förmår inte att stoppa detta, så då blir ju en naturlig väg vidare i det här samtalet. Vad behöver nu göras då då? För det här tror jag alla är överens om att vi inte vill ha.
Ja, någon måste ju få komma in på banan där den svenska modellen inte gäller. Och där det är usla arbetsvillkor. Som vi pratade om tidigare, våra nordiska grannländer, så ligger ju det på Arbetsmiljöverket att även tillsyna. Det gör det inte hos oss. Vi har arbetsmiljölagen och våra föreskrifter, utstationeringslagen, och vi har också arbetstidslagstiftningen om det inte finns ett kollektivavtal. Men om det inte finns kollektivavtal och det finns liksom ingen styrsel någonstans i det. Där finns ingen. Det finns ingen som kan fånga upp det här. Vi kan göra det gemensamt i de försöken vi gör nu. Men jag märker ju på de tipsen vi får in till Arbetsmiljöverket. Det handlar snart inte längre om dålig arbetsmiljö per se. Utan det handlar om dåliga arbetsvillkor. För de vet inte vart de ska vända sig. Facket kan inte hjälpa dem. Då vänder de sig till oss.
Man vill nästan inte tro att det är sant det du säger. Att det finns ingen här då som har det tillsynsansvaret för just... Ja, för vilken del pratar vi om här? Exakt.
Ja, men det som Elinor har tagit upp med att du får betala tillbaka din lön. Du kanske har ett avtal muntligt och sen så blir du blåst på lönen gång på gång. Eller att du får betala tillbaka. Du jobbar för många arbetstimmar. Finns det ett kollektivavtal där så kan inte vi gå in. Och då kan man teckna de här obskyra hängavtalen med olika. Det är jätteviktigt att de fackliga i det här läget är också medvetna om och står upp för. Men det är ett hål. Det parallella arbetsmarknaden som inte passar in i den svenska modellen är ingens ansvar, som jag upplever det just nu i alla fall.
Men det måste, alltså, om man inte är naiv här då, om inte vi ska vara naiva, så måste det ju vara så här för att någon vill att det ska vara så här. För att annars skulle det bli täfst till för länge sedan. Alltså, vem tjänar på det här?
Vi gör det ju inte i min värld.
Nej, vad säger Elinor? På kort sikt åtminstone, vem tjänar på det här?
Ja, på kort sikt så är det väl så att vi kanske alla tjänar på att vi får billiga varor och tjänster. På i långa loppet är det förödande, för det förstör hela vår arbetsmarknad, hela vårt arbetsliv. För att är det så att liksom de längst ner, som är där inte svenska modellen fungerar, så förstör det för oss alla. Så får man också tänka liksom att det är därför vi måste börja bry oss. Även fackförbunden måste börja bry sig om de här människorna som är oorganiserade. Och där tycker jag nog att även fackförbunden måste bli bättre, mer på tårna faktiskt, och se det här.
Du skriver i boken att terrordådet på Drottninggatan för 4 år sedan och det som då kom fram om gärningsmannen Rahmat Akilov, att det blev en vändpunkt ändå på något sätt, i alla fall i medvetandet. Hur då, Elinor?
Men han blev ju som, han är ju ingen, alltså han är stereotyp tror jag skriver någonstans, men med lite rädsla för att folk skulle tro att han var en stereotyp, alltså terrorist, att det är knegare som är terrorister, det är ganska ovanligt, men han var en knegare. Han hade jobbat i Sverige utan att giltig liksom uppehållstillstånd och sådär, eller arbetstillstånd. Så att på det sättet så blir det en ögonöppnare för myndigheterna, helt klart också för politikerna. Så att han synliggjorde ju skuggsamhället faktiskt, det gjorde han.
Så vad har konkret då gjorts sedan dess för att skärpa upp det här?
Ja, men det gjorde jag också en tidslinje efter Akilov faktiskt, för att det var ganska tydligt. Dels var det de här samordningsnumren då, att man insåg, shit, det är en massa samordningsnummer i omlopp här, så kan det inte se ut. Myndigheterna började ju samverka lite bättre faktiskt.
Och lätta på sekretessen då alltså?
Ja, där är du fortfarande inte i hamn, men det är ändå så här, jag vet ju som Norge som jag har följt under lång tid, att social dumpning har ju funnits som begrepp jättelängre, arbetslivskriminalitet har funnits som begrepp där superlänge. I Sverige så har ju det begreppet först nu, kan man säga, nästan efter i samband med kommit upp som ett begrepp ens. Politikerna pratar inte ens om det begreppet förrän nu, så att vi är ju långt efter, men det börjar ju hända ganska mycket ändå faktiskt, och mycket självkritik. Riksrevisionen nämner ju själv, där har ju nu kommit fram till, ja, men ungefär faktiskt samma sak som jag gör i boken, och det, ja, men jag tycker ändå att det liksom det händer, men det vi är 10 år efter, skulle jag säga, våra nordiska grannländer.
Men Magdalena, om jag får fråga, mitt intryck är att problemet är mycket, mycket större i Sverige än vad det någonsin var i Norge. Ändå ligger vi så mycket efter. Har jag rätt i den verklighetsbeskrivningen för det första? Och om jag har det, hur kan det komma sig att Norge har reagerat på ett mindre problem och Sverige reagerar inte på ett större?
Jag tror att det handlar om när i tid man förstår olikheterna i vårt samhälle och vår lagstiftning, och när i tid man börjar agera på det. Det har varit väldigt mycket webbinarier just kring det här som jag har varit delaktig in under pandemin, för att man kunnat tillgodogöra sig vad andra har kommit fram till på ett helt annat sätt i den digitala verkligheten än att sitta och åka runt över hela Sverige. Men det handlar ju till synes och syft om att de började ju inse den här problematiken mycket, mycket tidigare. Jag tror inte att problemen har varit värre. Jag tror det är svårt att jämföra på det sättet, men däremot så tror ju jag att, jag menar, det är, Finland har en modell, Estland har en, Norge har en, Danmark har en. Jag tror att vi måste anpassa den modellen utifrån hur vårt samhälle ser ut, men vi måste börja jobba nu. Vi måste få verktygen, för vi alla myndigheter vill ju verkligen samverka i större omfattning för att få stopp på det här.
Om du ska ta en önskelista då, när du pratar om verktyg, vad är det för verktyg som du inte riktigt, eller som samhället inte har tillgång till idag, som du tycker att det skulle
dels
ha?
Dels handlar det väl om sekretessproblematiken som har lyfts i tid och otid under de här 4 åren jag har jobbat med den här typen av problematik.
Att myndigheter ska få dela information med varandra.
Mm. Ja, att vi öppet ska kunna prata med varandra när vi upptäcker att vi har liknande problem med bolag och så vidare. I vissa sammanhang, i vissa regeringsuppdrag, så får man ju göra det till viss del. Enligt LUS-lagstiftningen att sekretessen hävs liksom i vissa sammanhang. Men Arbetsmiljöverket tillhör ju inte den delen. Så att vi skulle behöva i större omfattning få prata med varandra, engagera, som vi har pratat tidigare om, fackförbunden, fackliga, alltså hur vi organiserar oss. Det måste också komma in i ett perspektiv här. Och sen handlar det om att de här arbetsvillkoren där den svenska modellen inte passar in, det måste uppmärksammas och någon måste ta ansvar för det. Det finns ju i Riksrevisionens rapport lite grann om det liksom, och vad man tycker att vi ska jobba vidare med och så vidare. Men regering och riksdag måste fatta de tuffa besluten och förstå vart vi är på väg någonstans och ge oss full gas på det här för att vi ska komma till rätta med det. Samtidigt skulle jag säga, behöver vi jobba med en attitydsförändring som vi också har pratat om här. Att vilket Sverige vill vi ha? Är det okej att killen jag lämnar in eller tjejen jag lämnar in min bil till som ska fixa den, att han eller hon bor i verkstaden, tycker jag att det är okej? Nej, men köp inte då tjänsten för den summan. Har jag städare, bara hemstädning med rutavdrag. Om jag får olika personer som jag inte kan kommunicera med på något språk överhuvudtaget. Ja, men ställ frågan till städbolaget, hör du, hur funkar det här igen? Visa att vi ställer inte upp på det här. Så att det är liksom individ, organisation, civilsamhället, vi statliga myndigheter. Vi måste bestämma oss för vad vi vill ha för verklighet. För det är den vi kommer att få utifrån hur vi agerar.
Elinor Torp, har du känslan av, för du förstår jag ut och föreläser och sådär om det här rätt mycket. Har du känslan av att handskarna har kastats liksom och nu ska vi komma till rätta med det här? Och att det kommer bli verkstad nu, eller är det fortfarande oj 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 vad ska vi göra och... Är det verkligen så illa?
Jag tycker reaktionen ofta beror på såklart på var man föreläser, men många är chockade fortfarande över att det ser. Alltså det första är att medvetandegöra, och det är liksom, jag tror att vi fortfarande befinner oss lite medvetandegöra-fasen, och sen är det att agera. Sen är det klart, vid myndigheterna vet jag ju nu att de sitter och samverkar kring det här, och att man har i alla fall innan corona gjort razzier och liksom på olika sätt försöker få bukt med det, men det är inte tillräckligt, det behövs så mycket mer. Alltså ledningen och myndigheterna måste också vara med, politikerna måste vara med. Det räcker inte att några eldsjälar längst ner på myndigheten gör ett jävligt bra jobb, utan det krävs att de har med sig hela myndigheten och att man kan också dela information där det behövs. Liksom.
En fråga som vi stoltserat med länge är att vi har inga minimilöner i den svenska modellen, utan det är förhandlingar som gäller och så. Men det innebär, om jag förstår det rätt, att det finns ett kryphål och det är inte direkt olagligt att betala någon 20 spänn i timmen. Stämmer det?
Vi kan ju använda oss av kontakterna som vi har i andra länder, för det finns ju ändå minimilöner för utländsk arbetskraft om de är utstationerade hos oss.
Mm.
Så att, men alltså den processen finns ju inte idag. Vem är återigen som handhar den processen när facket inte finns och arbetsgivaren inte finns? Så att vi kan ju göra vår del på Arbetsmiljöverket. Vi har ju en ny avdelning som sitter nere i Mölndal som jobbar med myndighetsgemensamma kontroller. De jobbar stenhårt med att försöka binda upp den här typen av nätverk, framförallt i EU, men även utanför. För att det handlar ju till synes och syfte också om att vi kan ju inte lösa Ungerns problem, Rumäniens problem, Bolivias problem. Men däremot så måste vi säkerställa och komma överens om det här är ramarna som gäller för oss i Sverige.
Till sist då, om ingenting görs, om allting fortsätter som nu, vad ser ni framför er om 15 år? Vad är det för arbetsliv vi har i Sverige och vad är det för samhälle? Börja med dig, Elinor.
Man ser ju alltså, vad den här segregationen för med sig, och jag tycker den är som tydligast i arbetslivet och i bostadssituationen. Alltså det är på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden där det syns så tydligt hur, och det har gått ganska snabbt ändå liksom med de här gapen liksom, där vi, och det, ja, när vi får ett samhälle som blir jävligt otryggt helt enkelt, och tror jag kommer påverka oss alla negativt.
Vad säger du, Magdalena?
Lite hårt så tror jag faktiskt att det är ett hot mot vår demokrati, vårt sätt att leva idag, om vi låter det fortsätta. För att institutionerna som vi har och myndigheterna med det samhällsuppdrag, det samhällskontraktet kommer inte längre att finnas. Det märker vi när vi kommer, när de förstår en arbetsgivare, när vi kommer in, kanske polisen, Skatteverket och vi, om vi tar den lilla insatsen som vi kör ganska mycket, då kan de vara ganska kaxiga i början. Jag tycker att jag skiter väl i vad du säger. Om du kommer från polisen, du struntar väl jag i. Dina lagar och regler gäller inte mig. När det sen börjar kosta pengar för dem, när vi kommer med våra förbud, med viten, vi kanske har förelägganden med viten, Skatteverket kommer med sina avgifter, de gör utredningar på bolaget, det kanske framkommer penningtvätt som blir en polisanmälan, alltså så att vi fortsätter och verkligen naglar oss fast för de här bolagen som vi märker kommer inte att sköta sig. Då helt plötsligt så börjar de att reagera och agera på det vi gör. Men om vi inte har kvar den legitimiteten, vilket kommer att hända om det här får breda ut sig för mycket, då har inte vi de verktygen heller längre. Nu är det ett värsta scenario jag lägger fram mot min bakgrund jag har sedan tidigare. Så är det värsta scenario.
Meningen.
Och det hotar vårt sätt att leva idag. Det måste folk börja förstå. Att det kortsiktiga perspektivet är oerhört kostsamt för oss i det långa loppet. Och demokratin är någonting som jag tycker alla vi samhällsmedborgare i Sverige ska värna om och kämpa för att vi ska ha kvar. Så är det.
Säger Magdalena Lennmarken, teamledare och arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. Tack så mycket för att du var med i fredagsintervjun special.
Tack så mycket.
Och tack också Elinor Torp, prisbelönt journalist och författare specialiserad på arbetsmiljö. Tack Elinor.
Tack, tack.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.